Vi knäpper händerna i bön. Tack, kära Herre, för den tillförsikten som vi får ha genom ditt ord. Att den här tidens lidanden ingenting betyder jämfört med den härlighet du ska uppenbara för oss. Och det får vi också se på Paulus och Barnabas i den text som vi ska gå igenom ikväll. Hur de är frimodiga, hur de inte ger efter för förföljelser och tortyr och till och med dödshot. Utan de fortsätter frimodigt att predika ditt ord. Det finns inget annat som är viktigare. Tack för att du har gett oss det ordet. Att vi får studera det ikväll. Var med oss med din heliga ande. Och led oss i det här studiet. Så att vi förstår vad du vill säga. Och så att vi kan hämta kraft från det. För våra liv och för att det ska leda oss tryggt på vägen hem till himlen. Vi får lämna oss i dina goda händer i Jesu namn. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi kom till vers 41 av kapitel 13 förra gången. Vi ska lite konstatera först vad det var som vi fick höra av Paulus predikan i Antiochia i Pisidien. Det var ju från den här missionsresan nu när de var på Cypern som Paulus började kallas Paulus, från att tidigare bara ha benämnts som Saulus, och han blir samtidigt här den första i bland de här båda apostlarna. Barnabas nämndes tidigare som den första. Och de fick en anmodan i Antiochia i Pisidien i synagogan att säga några ord av tröst och förmaning när man hade läst alla texter och det var dags att snart bryta upp. Och då tar Paulus till orda och Lukas återger ett tal som innehåller tre huvuddelar. Och det gick vi igenom förra gången. Den första huvuddelen om Guds nådiga handlande med sitt folk. Hur Gud handlar i historien. Det andra hur Jesus fullbordade profetians löften. Och det tredje är ett förmaningsord om att ta emot och tro på Jesus. Och inte förakta och stöta bort honom så att det går som med föraktarna i Gamla testamentet. Så att man föraktar budskapet. Så kommer vi då till 42, vers 42 och lite framåt. När de gick ut bad folket att de nästa sabbat skulle tala om detta för dem. Och då man skildes åt följde många judar och gudfruktiga proselyter med Paulus och Barnabas som talade till dem och uppmanade dem att förbli i Guds nåd. Det var kanske synagogans ledare som uttryckte den här önskan. Det var säkert många som uttryckte den, att de ska få höra mera. Det föll i god jord. Predikan hade effekt. Och många hade svårt att skiljas från dem, så de följde med dem. Och ville höra mer och mer. Så det var verkligen en rörelse och ett intresse, ett stort intresse. Och det som Paulus och Barnabas då framförallt gjorde, det var uppmanade dem att förbli i Guds nåd. De hade redan mottagit Guds nåd. Det var ju det som Paulus undervisade om. Det som Gud hade visat judarna under Gamla testamentets tid och som hade fullbordats i Jesus. Det var Guds nåd. Och nu hade de fått veta att alla får ta emot det här budskapet. Det gäller den var och en. var och en som tror förklaras rättfärdig i honom. Det här var det stora och avgörande budskapet för som både judar och gudfruktiga proselyter nu fick ta del av. Och där gällde det alla, det var inte bara judarna, utan också de här proselyterna som inte ännu inte judar. Nu gäller det att förbli i Guds nåd, alltså att stanna kvar där, att inte komma bort ifrån Guds nåd. Följande sabbat samlades nästan hela staden för att lyssna till Herrens ord. När judarna fick se allt folket fylldes de av avund och hånade Paulus och sa emot honom när han predikade. Ryktet gick och det var säkerligen så att det var trångt i den här lilla synagogan nästa söndag. Det var, platserna räckte nog inte till där. Det svämmar över med folk. Och det som väl då var den stora nyheten var att nu får också hedningarna ta emot det här budskapet. Som tidigare gällde bara judarna, nu är det för alla det här. Och då blev det för mycket för de här judarna. För de hade ju haft ett privilegium i alla tider sen Mose, ja, och sen patriarkerna. De var ett utvalt folk, det var Guds egendomsfolk. De hade rätt i Guds nåd. De andra har inte någonting där att göra. Och nu kommer de här och predikar att det här budskapet gäller alla människor, varendaste själ. Då blir judarna ilskna. Och de grips av avund när de så skaran av hedningar. För det är lite som det också kan vara kyrkor emellan, församlingar emellan. Man kanske samlar några människor, något tiotal människor till gudstjänst och så ser man sen en stund senare hur stora skaror av människor går till en annan kyrka. Då grips man lätt av avund. Ja, de har folk med sig, men vem kommer till oss? Det här är så naturligt. Ändå ska man ju inte göra på det sättet, utan man ska ju vara glad om man får vara med och förkunna Guds ord och att man har en gemenskap. Det handlar inte om de stora skarorna. Men det är så naturligt och mänskligt, och precis lika mänskligt var det här att judarna blev avundsjuka när de som brukar samlas då i kanske en liten skara till sabbaterna i synagogan. Nu ser de då att hela stan kommer samman. En otrolig mängd folk. Så de till och med hånar de här gästerna. De sa emot honom och hånade Paulus när han predikade. Så det var, man brukar ju vanligtvis inte ropa i kyrkan i vår kultur. Så man börjar säga emot. Det har hänt en del gånger att någon har börjat högljutt klaga under predikan. Men det är nog väldigt ovanligt, och dessutom så uppfattar man ju det som otroligt störande om man gör det. Här så får vi vara övertygade om att det ropades och höjdes röster och det, man skrek där tvärs över och försökte säga emot honom och håna honom. Så det var nog inte någon riktig ordning där inte. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först predikas för er. Men då ni visar dig från er och inte anser er själva värdiga det eviga livet, se då vänder vi oss till hedningarna. Nu har stunden kommit. Nu sker den definitiva brytningen med judarnas synagoga. Vi har sett hur det har växt fram det här efterhand. Att man börjar vända sig till hedningar när inte judarna tar emot. Men här sägs det med klara ord. Och det kommer att upprepas på varje ort de kommer till. Paulus och Barnabas är helt klara med vad det här betyder. Judarna här visar sig ovärdiga att få del av evangeliets välsignelser. Och de känner till också det som profeterna har sagt och som Paulus senare kommer att skriva i Romarbrevet 11. Om förstockelsen som har drabbat de ohörsamma. En del av Israel är förstockat. Det finns judar som tar emot det och kommer till tro. Men en del är förstockade och vägrar hårdnackat att acceptera evangeliet. och den här förstockelsen, så den vilar över dem, så länge de inte vänder tillbaka för att ta emot sin Herre. Och så citerar Paulus här ett ord från Jesaja 49, ett kapitel som verkligen är en sån här central samling av ord, som profetord, som riktar sig till hedningarna. Jesajas 49 kapitel är ett otroligt viktigt kapitel. Och så citerar han så här: jag har satt dig till ett ljus för hedningarna, för att du ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Och han säger om de här orden: så har Herren befallt oss. Alltså han underställer sig det som Jesaja säger. Ett ljus för hedningarna, det finns ju på många ställen hos Jesaja och också andra profeter. Och det här ljuset ska bli till frälsning in till jordens yttersta gräns. Och det är ett uttryck som klart och tydligt säger: det här ska gå ut till alla människor. Här knyter man också an till Jesu missionsbefallning. Eller om vi nu säger det andra vägen: Jesus knyter an i sin missionsbefallning till vad profeterna har sagt. För de har sagt att det ska gå ut till alla folk. Och då sa Jesus: gå ut och gör alla folk till lärjungar. Det här skedde sen med olika steg. Alltså det var inte på en gång som man gick till hedningarna. Men man gick först till judarna, så som Paulus säger, att Guds ord måste först predikas för er. Men sen bryter man och så går man till hedningarna. Och det är självaste Jesaja som är den mest uppsatta, upphöjde profeten för judarna. Det är självaste Jesaja som säger så här. Vad ska de säga? Paulus bevisar med Jesaja, med Guds ord, Herren. Han säger att det är Herren som har befallt inspirationen av profeterna. Ja, vad säger då hedningarna? Jo, när hedningarna hörde detta blev de glada och prisade Herrens ord, och de kom till tro, så många som var bestämda till evigt liv. Och Herrens ord spreds över hela området. Det här väckte ju en enorm glädje. Men här i den här versen så finns det en sats som är problematisk för många. Man har svårt att förstå vad det här betyder. Så många som var bestämda till evigt liv. Här ligger det som man brukar med en teologisk term kalla predestination, förutbestämmelse. Och en del har dragit slutsatsen att Gud har bestämt vilka som ska bli saliga och vilka som ska gå förlorade. Det brukar kalvinisterna lära. Det är omöjligt att hävda med Bibelns stöd att Gud har bestämt om vissa de ska gå förlorade. Men man kan tydligt bevisa med det här stället och med flera ställen i Romarbrevet 9-11, som är väldigt centrala ställen också i 8 kapitlet, och i Efesierbrevets 1 kapitel också, att Gud har uttryckt eller bestämt med sin vilja att den som tror ska bli frälst. Han säger ju i 8 kapitlet i Romarbrevet att dem som Gud har förutkänt, dem har han förutbestämt till att bli honom lika. Och dem som han har förutbestämt så har han kallat, och dem har han rättfärdiggjort, och dem har han då förhärligat. Det är en kedja det här. Allt går tillbaka på Guds utkårelse. Och det var för en världens grund var lagd. Och det här är en lära som är... Det är väldigt riskabelt att börja tillämpa den på fel ställe. Man ska inte tillämpa den på fel ställe så att man börjar spekulera i vilka som möjligen är utvalda. Utan det här är för den som tror på Jesus. Som ett stöd för att det inte är jag som har bestämt att jag ska bli frälst. Utan det grundar sig på någonting mycket, mycket bättre. Det grundar sig på Guds utkårelse. Det är grunden till varför jag tror. Och det är, längre än så ska man inte gå. Det här stället så det uttrycker alltså att Gud har visst det i förväg och han hade bestämt vilka människor här i Antiochia som skulle ta emot evangeliet. Det här utesluter all synergism. Synergism betyder samverkan, det vill säga att människan ska samverka med Gud till sin omvändelse. Det brukar ofta framställas på det sättet att man säger att Gud har gjort allt färdigt för dig. Det som återstår för dig är att du nu ber Jesus komma in i ditt liv. Och det brukar man ofta göra genom att be folk komma framme i kyrkan och ber för dem. Och så ska man då bekänna, det brukar komma sådana där skrifter ibland också som har en formel hur man ska göra. Att idag har jag bestämt att jag vill följa Jesus. Och så undertecknar man det och skriver in datum. Så att man ska veta vilket datum man har blivit kristen. Men då handlar det om alltså att man betonar hur man själv då gör det här. Och det där var Martin Luther oerhört hård emot. Och han hävdade att om man låter det bero det minsta på oss människor, så är det inte enbart Guds verk att vi blir frälsta. Då är det också frågan om att människan deltar i frälsningen. Vi kan inte gå in på det här nu längre, men det är så oerhört viktigt ställe det här. Och ändå så måste man säga att när judarna förkastade det här budskapet, så var det deras fel. Det finns ingenstans, som jag redan tidigare sa, en sådan lära att de skulle ha blivit förkastade av Gud så att de inte kan vända sig till Herren. För de förmanades ju av Paulus här att tro. Det var öppet för dem, men de förkastade. Och därför var det deras fel. Det här är ett mycket intressant ord, och vi kommer till ett annat ställe lite senare i 14 kapitlet som också har en intressant principiell betydelse, men där är ett annat sammanhang. Men nu ska vi gå vidare till de sista verserna. Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och de satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium, och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Vi vet inte hur länge apostlarna vistades i det här området, men det kan ha rört sig om månader som de var här, så att Herrens ord spreds över hela området. Och någon gång under den här tiden så blev det då protester som förorsakades av att judarna hetsade upp ansedda kvinnor som var proselyter. Och det var sådana kvinnor som var gifta med ledande män i staden. Det var, kan man dra slutsatsen, det står inte direkt. Och de satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och rev dem bort. Och det här, det gjorde då att de gjorde en yttre formell sak som Jesus sa till sina lärjungar när han skickade ut dem. Om man tar emot er så hälsa dem med frid, men tar inte emot er så skaka stoftet av era fötter. I den äldre översättningen stod det skudda stoftet av era fötter. Skaka dammet av era fötter. Det vill säga de tog sina sandaler och skakade dem på något sätt. Inte vet jag precis hur, men man kan ju tänka sig det, att man gjorde på det sättet. Och det var ett vittnesbörd, en synlig åtbörd som visar det här stället vill vi inte ha mera att göra med. Nu lämnar vi er och går bort härifrån. Vi vet inte mera om hur den där förföljelsen fungerade där, om de blev piskade, om de fick fysiska lidanden. Åtminstone senare kommer det ju till det i 14 kapitlet. Men förföljda blev det i alla fall. Det var svåra tider. I andra Timoteusbrevet skriver Paulus om att han fick lidanden i Antiochia, Ikonium och Lystra. Och han tänker antagligen på det här då. Och där nämner han som sagt också Antiochia. Så att det var nog lidanden i fråga. Och i andra Korintierbrevet 11 skriver han att han 3 gånger blev piskad med spö. Vi har inte 3 gånger nämnda på andra ställen. Och det betyder att möjligen så kan det här ha varit ett sådant tillfälle när han blev piskad med spö. Att förföljelsen tog sig det uttrycket. Men det vet vi inte exakt, men svårt var det. Och ska vi säga någonting om Ikonium, så kan vi notera det dagens Konya i Turkiet, som är den tredje största staden i Turkiet idag. Det är en miljonstad. Och den var väl en betydande, någorlunda stad redan på den här tiden, men alltså det är ju ingenting mot vad den är idag. Befolkningen där har varit ganska flytande, och det finns oklarheter i forskningen om vad det var egentligen. Från början menar man att det var fryger, en frygisk befolkning som hade ett eget språk. Men under olika epoker så hörde den också till Pisidien och till Lykaonien. Lykaonien blir aktuell när vi kommer till Lystra och Derbe. Och det här hör till den södra delen av den romerska provinsen Galatien, det här området. Och så det här, ja, jag har egentligen för er som är med på nätet, så det här har jag upprepning av den här kartan som vi delade ut förra gången, som jag också kan ta fram här och visa. Och där, om ni har med er eller kommer ihåg den där kartan, så kan ni nu se vart apostlarna är på väg. Från Antiochia, som ligger då ungefär vid gränsen mellan den romerska provinsen Asien och Galatien, så är man på väg nu mot Ikonium, dagens Konya som sagt, och sen söderut till Lystra och Derbe. Det här var en allmän väg som romarna använde och kanske anlade på den här tiden. Och det gränstrakter det här mellan de där olika etniska områdena, som inte alldeles går att, det går inte att exakt rita ut på kartan hur folkslagen bodde där, de här olika, Pamfylien och Frygien och Pisidien och Lykaonien. Men det är ungefärligen så där. Ännu en sak ska jag säga om vers 52. Det står: lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Det här var evangeliets frukt. Lärjungarna var då alltså de som tillhörde de församlingar som blev kvar där sen Barnabas och Paulus for iväg. De var alltså uppfyllda av stor glädje, och jämförde då med vad som just har sagts, att man förföljde Paulus och Barnabas. Så det var ingalunda några idealiska förhållanden, men ändå var de uppfyllda av glädje. De hade Guds ord, och det var Guds ord som fyllde dem med den helige ande. Eller den helige ande fyllde dem med Guds ord och glädje, kan man ju också säga. Då ska vi gå över till kapitel 14. I Ikonium hände samma sak. Vi gick till judarnas synagoga och predikade så att många, både judar och greker, kom till tro. Ja, det är samma procedur, och det behöver inte Lukas uttala sig desto mera om här. Det framgår nog att de vistas här en längre tid. Men ändå så beskriver Lukas det här första så här kort. Han behöver inte upprepa predikan. Han har redan berättat om hur Paulus predikar, och sannolikt så följde han ungefär samma mönster. Här i Ikonium så hälsas de både med stor glädje och med framgång och med hårt motstånd. Här fanns det en betydande grupp judar. Både judar och greker kom till tro. Men det lär inte ha funnits några romerska ämbetsmän där i staden på den här tiden. Men de judar som vägrade att tro äggade upp hedningarna och hetsade dem mot bröderna. Paulus och Barnabas stannade där en lång tid och talade frimodigt i Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer. Återigen, det fanns en del judar som vägrade att tro, och de äggade upp hedningarna också emot dem. Så de här judarna, så de uppvisar alltså förhärdelse mot budskapet som de har fått höra. Djävulen arbetar hårt för att försöka förhindra spridningen av evangeliet. Det är ju Guds ord som innebär segern, och det är det som segrar över djävulen, men han försöker hindra ordet att få predikas. Och det står hetsade dem mot bröderna. Det betyder alltså inte bara Paulus och Barnabas. Bröderna är ett tydligt ett uttryck för att det är hela församlingen. Det är den benämningen man har på församlingen. Och det pågick hela tiden och Paulus och Barnabas fortsatte ändå bara att undervisa. Och det skedde också tecken och under där på samma sätt som på de tidigare ställena. Gud ville visa, festera att det var hans ord genom att låta ordet åtföljas av tecken och under. Och ingenting som Paulus predika påverkades av de här förföljelserna. Paulus var inte rädd för att predika hela Guds ord. Och i Efesierbrevet 5-6 så kan vi läsa om vad Paulus ber om. Ber att han ska få nåd att göra i Efesierbrevet 6:19. Be också för mig att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd. För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör. För risken är den att när man har förföljelse emot sig så då dämpar man. Då mjukar man upp lite. Då vill man inte säga riktigt sådana saker som stör människorna. Paulus ber om att han ska få frimodighet att säga det precis som det ska sägas. Allt. Utan att vara rädd för folk. Och det här det ser vi tydligt här just också här i Ikonium hur han på vilket sätt han predikar frimodigt. Gud gav tecken under när han själv bestämde det. Det var inte så att Paulus gjorde med sin vilja utan det var Gud som gav det när han ville det själv. Och det var i anslutning till predikan. Så det var inte på det sättet att man ordnade några skilda helbrägdagörelsemöten. För att göra människor, för att bota människor. Utan det viktiga det var predikan. Att predika evangeliet om Kristus. Och vill Gud så låter han sen sin stadfästelse ske i form av tecken och under. Det skedde på den här tiden. Många, många gånger. Det finns ingen notering om under i Antiochia. Men här noteras det. Det är helt möjligt att det skedde också i anslutning till predikan i Antiochia. Det vet vi inte. En lång tid, så det var säkert några månader som de stannade där. Så ska vi läsa vidare hur det går där. Men folket i staden delade sig så att en del höll med judarna och andra med apostlarna. Och när hedningarna och judarna med sina ledare gjorde upp en plan att misshandla och stena dem fick apostlarna reda på det och flydde till städerna Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. Där fortsatte de att predika evangeliet. Predikan hade en väldig framgång. Hela stan blev engagerad. Så att det blev så som profeten säger. När Guds ord predikas så bär det frukt. Antingen så att människor kommer till tro eller så att man förhärdar sig. Båda slagen inträffar här. En del förhärdar sig, en del kom till tro. En del höll med judarna, andra med apostlarna. Och så gjorde då judarna tillsammans med ledare upp en plan att misshandla och stena dem. Det gick så långt att man till och med planerade här hur man skulle sätta det i verket. Det är svårt att säga om det var så att stadens ledare deltog i en mobb eller om det var tänkt som en ordnad aktion för att få bort dem. De ville stena dem på det sättet som judarna brukar göra. En sak som jag inte underströk och som jag hade tänkt göra, det var apostlarna, står det i fjärde versen. Lukas använder här ordet apostel i en vidare mening. Det är inte bara Paulus. Barnabas var ju ingen egentlig apostel. Alltså han hörde inte de tolv. Han kallades inte heller på samma sätt som Paulus att bli ett särskilt utvalt redskap, en apostel. Men apostel så har också den här betydelsen av sändebud. Eller det betyder ju det egentligen. Så det är en ambassadör, ett sändebud. Och på det sättet används också ordet apostel om andra än om de här närmaste runt omkring. Det var en synonym till missionärerna egentligen här. Nu får då Paulus och Barnabas på något sätt reda på de här komplotterna som man då ställer till mot dem. En del gånger så flyr de, andra gånger står de kvar trots förföljelsen. Men de hade gjort sitt och de gör som Jesus sa i Matteus 10. När ni har predikat i en stad, om man då inte tar emot evangeliet, lämna den staden. Det var just där som det handlar om att skaka stoftet av fötterna. Gå till en annan stad, fortsätt sen. Och så ska de fortsätta att gå igenom alla städer. På det här sättet så gör nu apostlarna här. Och de flydde. Antagligen så skedde det på ett hemligt sätt så att de lyckades komma undan från de här ledarna som hade makt. Så flyr man då till Lystra och Derbe i Lykaonien och trakten däromkring. De låg då, de här städerna, längs den romerska huvudvägen och de var nu inne i ett hednaområde, ett egentligt hednaområde. Där fanns inte judar alls, utan det har nog blivit en riktig hednamission. I det här området så talar man lykaoniska och det kan vi lägga på minne att när Paulus och Barnabas kommer dit så de talar grekiska, det vet man. Och det förstod folk i de här trakterna, men det var inte deras modersmål. Lykaoniska var deras modersmål. Och där lite senare så, i Lystra så kommer vi till ett ställe där man märker att Paulus och Barnabas inte förstår vad de säger. Och att där finns en språkförbistring mellan dem. Men att de kunde grekiska, alltså att människorna talar grekiska betyder att man inte behövde några tolkar. Det var ett världsspråk i det här området, alltså inte nu hela världen, men att i den hellenistiska världen där i Grekland, Turkiet och Syrien och de här områdena så kunde alla grekiska. Så kommer vi till Lystra. I Lystra fanns det en man som från födelsen var lam i fötterna och aldrig hade kunnat gå. Han hörde Paulus predika, denne fäste ögonen på honom och när han såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad, sa han med hög röst, res dig upp och stå på benen. Då hoppade han upp och började gå omkring. Vi har här nu en berättelse där apostlarna först hyllas som gudar och sen kommer de bli förföljda och till och med nästan döda. Den här händelsen är nästan på pricken en parallell till berättelsen om Petrus och Johannes i Apostlagärningarna 3. Det som de gjorde i templet, när de skulle gå upp till templet så såg det en lam man vid porten. Och den lame mannen trodde att fäste sina ögon på dem och han trodde att de skulle få en almosa som det var brukligt. Men Petrus han gav honom det som var långt mer värt, han gav honom hans hälsa tillbaka. Nu finns det en tydlig skillnad mellan det stället och det här stället. I Apostlagärningarna 3 var det en judisk man, men han trodde inte. Han hade ingen tanke på att han skulle kunna bli botad. Han trodde inte på det som Petrus predikade heller. Han blev botad. För det var Guds vilja, det var Guds sätt att utföra sitt verk genom honom. Den här mannen är en hedning. Den här mannen trodde. Det var en judisk man i Jerusalem som inte trodde. Här är det en hedning som trodde. Båda blir botade. I det här fallet så står det att Paulus såg att mannen hade tro så att han kunde bli botad. Det här brukar man i en del kretsar använda som belägg för att först måste du tro för att kunna bli botad. Om du inte blir botad från en sjukdom så beror det på att du inte har tro. Framgångsteologi brukar man ju kalla det här till. När man säger att vi kristna, vi ska få vara friska. Man är inte en sann kristen om man inte är frisk och rik. Det är fruktansvärt. Här har vi ett motbevis mot det, fastän det här står att han hade tro så att han kunde bli botad. Men jämför det här med Apostlagärningarna 3 så ser vi Gud har absolut inga sådana krav före. Paulus uttrycker eller konstaterar att det här var en man som trodde och han greps säkert av en vilja och en önskan och dessutom sa Gud åt honom att den här mannen ska botas. Det var han var redan en kristen man när han botade honom och han behövde få hjälp. Men det var inte så att Gud alla gånger förutsätter att vi ska ha tron först innan han kan bota. Det berättas ingenting sen om vad som skedde med den här mannen. Vi vet bara att han började hoppa upp och gå omkring. Han blev ju otroligt glad naturligtvis. Det sägs ingenting sen. Men vi får veta vad som är följden för apostlarna. Och det är därför som Lukas berättar det här. För det här är ingressen, upptakten till vad som händer sen. När folket såg vad Paulus hade gjort ropade de på lykaoniska. Gudarna har stigit ner till oss i mänsklig gestalt. Och de kallade Barnabas för Zeus och Paulus för Hermes eftersom det var han som förde ordet. Prästen i Zeus-templet utanför staden förde fram tjurar och kransar till portarna och ville offra tillsammans med folket. Nu möter Paulus och Barnabas den hedniska religionen. Den var ju präglad av gudarnas mytologi, grekernas mytologi. Zeus var kungsguden, Hermes var budbäraren som på romerskt håll kallas Merkurius. Kungsguden i Rom var Jupiter. Jupiter motsvarar Zeus och Hermes i grekernas värld motsvarar Merkurius. Och det finns en av de gamla klassiska litteraturen av Ovidius som levde ungefär vid Jesus, var ungefär samtidigt med Jesus lite före. Han skrev en samling verk som heter Metamorfoser. Och där skrev han en berättelse om att Zeus och Hermes hade en gång kommit till jorden som män. Men de blev inte mottagna, för människorna förstod inte att det var gudarna som kom. Och det här torde ha varit en orsak till varför de var väldigt på alerten, så det inte ska hända en gång till. Tänk om Zeus och Hermes kommer igen till oss, och vi inte vet att det är de. Vilken skandal. Nu trodde de att Paulus och Barnabas var de här gudarna. Och de började ropa och tala med varandra på lykaoniska som Paulus och Barnabas inte förstod. Orsaken till att Paulus kallades Hermes, det var det att han förde ordet. Han var den som talade och Hermes var budbäraren. Och den andra måste ju då ha varit Zeus. Och Barnabas var kanske också större till växten och kanske också äldre. Så att man förstod att det var kungsguden det som var Barnabas. Och nu förbereder man då ett offer till de här gudarna som har blivit människor. Zeus-templet hade en staty av guden Zeus och fanns utanför stadsporten. Och det var brukligt på den här tiden att man dekorerade offertjurarna som skulle offras med blommor och girlander. Så det blev liksom en karneval där då. Då först får Paulus och Barnabas reda på det här. Det sägs, när apostlarna Barnabas och Paulus hörde det, rev de sönder sina kläder och rusade in i folkhopen och ropade. Människor, vad är det ni gör? Vi är människor som ni. Vi predikar för er det glada budskapet att ni ska omvända er från dessa avgudar till den levande guden som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Han har under gångna släktled tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärta med glädje över maten ni får. Man kan först så konstaterar vi det här, de rev sönder sina kläder och det är då som står i en folkbibeln att judarna brukar uttrycka sin förfäran och avsky. De hade vanligen då en tunika, det som motsvarar vår skjorta, det var alltså inte ytterplagget, det var manteln. Men skjortan var då liksom hel kring halsen. Men när man blev väldigt uppfylld av sorg och bestörtning så tog man i halskanten, kragen, och så rev man en bit ner, en decimeter eller så. Och då såg alla det här, att nu har de här rivit sönder sina kläder. Och då förstår man att det här är, den här personen är uppfylld av sorg och bestörtning. Det är någonting fruktansvärt ont som har drabbat. Och så sprang de då det fortaste de kunde till folkhopen och ropar: människor, vad är det ni gör? Och säkert sa de: stopp, stopp, stopp först. Vad är det ni gör nu? Och så predikade då de båda två, hjälps åt här, det glada budskapet, alltså evangelium. Att ni ska omvända er från de här gudarna, de här avgudarna, de hedniska gudarna, till den levande guden. För de hedniska gudarna, de finns ju egentligen inte. De är intigheter, säger Bibeln. Men de tror att de finns. Och de onda andarna använder ju det här för att förföra människor. Och nu har den levande guden nu sänt sina tjänare för att vittna om hans verk. Och här finns då ett kort tal som lite påminner om det som Paulus höll på Areopagen, Apostlagärningarna 17. Där han utgår ifrån det som man kan se, det som de känner till i sin religion. Och här utgår han från de här yttre företeelserna. Men han säger också att Gud har tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Varför gjorde han det? Hur kom det sig att Gud lät hedna folken gå så där och bara brydde sig om sitt eget folk, Israel? Då ska vi säga att egentligen skulle det inte finnas några hedna folk. Därför att när Gud hade tagit bort, förstört alla onda människor i syndafloden, så sparade han bara den rättfärdige Noa och hans familj. Och Gud hade menat att nu från och med detta så ska det bara finnas rättfärdighet genom dessa människor. Även om han visste att människan är född i synd. Men budskapet skulle gå vidare om hans nåd och barmhärtighet. Och människa, han ville att människorna skulle höra på det. Men de som inte ville höra, de gick bort ifrån honom. Och så valde då Gud Abraham som sitt språkrör och de övriga patriarkerna. Och gjorde ett folk till ett mönsterfolk, fast de var långt ifrån mönster i fråga om rättfärdighet och leverne. Men han valde på det sättet för att se till att frälsaren skulle komma. Och i det skedet då låta sitt budskap gå ut till alla hedna folk. Så det att hedningarna avvek, så det ändrade inte på Guds plan, men Gud förberedde en väg att frälsa alla då tiden var inne. Och till det hörde då att han måste leda sitt egendomsfolk genom lagen och med hårda handskar, hårda metoder genom deras öden och bevara ordet ända tills Jesus skulle komma. Det här är det att Gud har tillåtit alla hedna folk att gå sina egna vägar. Tills det att de nu ska få höra evangeliet. Men han har lämnat många vittnesbörd om det här. Hur han tänker på dem. Bland annat då det att han låter det regna, han ger skördar. Det här är Guds godhet. Han påminner de här folken om att det är inte självklart att ni får skörda. Det är inte självklart att ni har det bra. Utan det är Guds nåd och barmhärtighet allting. Alla människor kan uppfatta det här. Det är någonting som är inom ramen för våra sinnen, vad vi kan uppfatta och vad vi kan tänka. Det måste finnas en Gud, en god Gud som ger oss det här. Det är människan som inte tänker så en dåre, enligt Saltaren. Fastän de sa så, var det med knapp nöd de kunde lugna folket och hindra dem från att offra åt dem. Ja, det var en stor människomassa som redan hade tänts upp i uppviglats. Men det lyckades med knapp nöd. Men det var bara en fara som var över nu. För nu kommer en ny. Från Antiochia och Iconium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. Men när lärjungarna samlades omkring honom reste han sig och gick in i staden. Märkliga saker. Den här händelsen, den kommer direkt på det som berättas om att de just har blivit upphöjda till gudar. Och så kommer det som följande berättelse. Nu vill man stena dem. Kanske de skulle ha gjort bättre i att låta dem tro att de var gudar. Skulle det inte ha hänt något illa? Men då skulle de inte ha varit trogna mot sitt budskap. För de ville ju predika emot avgudarna och visa på den levande guden. Det var från Antiochia och Iconium som några judar kom. För det fanns inte några judar i de här städerna. Så de följde efter. Så illsinnade var de. På något sätt lyckas nu Barnabas undkomma. Det talas bara om att Paulus blev stenad. Vi vet inte hur Barnabas undkom, men Paulus gick det illa för. Han blev så svårt skadad att man trodde att han var död. Så släpar man ut honom ur staden i avsikt att begrava honom. Judarna hade en annan sed. De tog först ut den som skulle stenas ut ur staden och stena honom utanför staden. Men de här så de stenar där på en gång. Och sen släpar man ut honom. Livlös, så såg det ut. Kan hända han var livlös. Gud väckte upp honom. Kan hända att han bara var avsvimmad. Och de trodde att han var livlös. Och han måste ju helt säkert ha fått en alldeles särskild kraft av Gud. För dels så stiger han upp. Då lärjungarna står där och gråter bredvid honom och tror han är död. Och funderar hur de ska få fundera på att begrava honom. Då stiger han upp. Han reser sig, han går in i staden. Där fienderna fanns. Nåja, säkert går han i skydd av till någon av lärjungarna. Men sen redan nästa dag så for de vidare till Derbe. Alltså en stad som ligger flera tiotal kilometer ifrån. Till fots. En dag är han död, den andra dagen går han flera tiotal kilometer. Märklig man. Undra på att han också skriver som han gör i andra Korintierbrevet om sina strapatser. Det var nog ett stort under av Gud. Så ska vi ännu se på hur det går i Derbe och hur de far tillbaka. Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Det här följande vers ska vi ta skilt. Det var inte många ord som Paulus, som Lukas berättar om Derbe. Men de predikade evangeliet och vann många lärjungar. De grundade alltså en församling där. Det var det, det räckte till. Där var det tydligen ingen förföljelse. Åtminstone inte så att det var något att tala om i jämförelse med det som hade varit. Sen återvände man. Det var nämligen en romersk gränsstad det här, så de fortsätter inte längre bort. Utan de fortsätter samma väg utan att bekymra sig över att just på den väg som de nu går tillbaka, där finns deras fiender. Och så går de in i de här städerna och andra vägen. Först till Lystra, där Paulus redan hade nästan blivit dödad. Och sen till Iconium och till Antiochia i Pisidien. Och de styrkar lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. Det var ju unga församlingar. På sin höjd några veckor eller några månader hade de levt ett liv som kristna. Så de behövde ju verkligen en stark hand över sig. Och de förmanas att förbli i tron på samma sätt som vi läste om Iconium. Eller var det Antiochia det också. Sen så sa man, vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. Det har ju Paulus själv vittnat med sitt liv. Och de sa, det här måste vi. Jesus har sagt. Tänk på vad vi hade för text i söndags, saligprisningarna, där Jesus säger: saliga är ni när människor för min skull talar allt möjligt ont om er. Och han säger också: lärjungarna är inte för mer än sin mästare. Har de förföljt mig ska de också förfölja er. Han sa det tydligt och klart. Paulus säger: det måste vara så. En sak ska jag ännu säga om det här att uppmana dem att förbli i tron. Det är också viktigt här att vi inser att ordet tro kan stå för någonting annat än det som man upplever att man gör, att jag tror på Jesus. Det här kan också betyda innehållet i tron, det objektiva, trons föremål, och då är det Jesus själv som det handlar om. Att förbli i gemenskapen med honom, det är att förbli i tron. Och sen har vi en mycket intressant vers. I varje församling insatte de äldste åt dem, och efter bön och fasta överlämnade de dem åt Herren som de hade kommit till tro på. Det här är en väldigt viktig framställning av hur det nytestamentliga ämbetet uppstod. Man brukar ofta hänvisa till den här, just när det gäller att tillsätta präster och biskopar. Det står inte här precis hur metoden var, och vi kanske missförstår också den här texten. Äldste, först så ska vi konstatera att det på grekiska presbyteroi i pluralform, presbyteros, som betyder äldre eller äldste. Och det är någonting, ett begrepp som judarna också använde i synagogan, synagogans tjänst. Och därifrån har vi fått det svenska ordet präst. Det att de insatte, det finns ett, ja, innan jag går till det så ska jag säga att de är insatta, överlämnade till Jesus Kristus för att tjäna honom. Och det här överlämnades i samma verb som då Jesus överlämnade sin ande. Lukas använder det här, inte de andra evangelisterna, men Lukas använder samma verb när han säger, citera Jesus: Fader, i dina händer överlämnar jag min ande, eller befaller jag min ande. Han överlämnade sin ande åt Gud. Samma verb här, de överlämnas åt Herren som de har kommit i tro på, de här äldste. Det är nu i hans tjänst, det är inte sina egna. Och här finns det inte heller något hierarkiskt i det här, så att det där äldste nu skulle ha blivit en särskild klass av kristna, högre än de andra, utan det blir tjänare. Det här verbet då, insatte, som är mycket viktigt här, det betyder egentligen, det ingår i det här ordet, ett långt grekiskt ord, så det ingår handuppräckning. Omröstning med handuppräckning. Och det är intressant, för man kanske ju tänker det så här att Paulus och Barnabas bestämde: du ska bli en äldste, vi ska insätta dig till äldste. Utan det var så att man samtalade med församlingen, och församlingen röstade vem som skulle bli dessa äldste. Lukas använde det här verbet för att utesluta att det här skedde utan församlingens medverkan. För det är alldeles tydligt ett verb som säger att församlingen var med i denna procedur. De ledde den. Och det var lika lite Paulus och Barnabas som fastade. Bönen gällde alla. Säkerligen var det så att man bad i en gudstjänst eller vid det här tillfället när man installerade dem. Och sen fastade man, det vill säga att man avstod från att koka mat och bekymra sig om bespisning, så kan vi se det, under den här dagen. För att man ska helhjärtat, alla tillsammans ska kunna vara med om den här ceremonin. Och det var någonting särskilt viktigt. Vi kan inte gå längre in på kvalifikationerna som Paulus föreskriver. Det finns ju i första Timoteus 3 och i Titus första kapitlet. Så finns, föreskriver Paulus kvalifikationerna för dem som kallas, utses till äldste. Och nu tar vi då snabbt bara de sista verserna. Sedan tog apostlarna vägen genom Pisidien och kom till Pamfylien, och när de hade predikat ordet i Perge for de ner till Atalia. Genom Pisidien och kom till Pamfylien, alltså ner till kusten, och där predikade man i Perge, och det blev sannolikt också en församling. Det kan ha varit redan från den gången när de kom upp där en församling, men vi har inte några närmare uppgifter om det här. De kanske hade varit på väg totalt ett år eller ett och ett halvt år. Snarare ett och ett halvt år, möjligen ända upp till två år på hela den här vägen. Och sen seglade tillbaka till Antiochia, alltså inte nu över Cypern utan nu direkt, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullföljt. Nu är cirkeln sluten. Paulus och Barnabas återvände dit de hade sänds ut. Och det kan man tänka, det var med stor lättnad efter alla strapatser. Guds nåd hade varit med dem och utfört det här uppdraget. Och när de hade kommit dit kallade de samman församlingen och berättade om allt vad Gud hade gjort med dem och hur han hade öppnat trons dörr för hedningarna. Och de stannade ganska länge där hos lärjungarna. Vilken glädje det måste ha varit för den här församlingen att få höra om vad Guds nåd har uträttat. Och det blev säkert mer än ett missionsmöte där de berättade om sina upplevelser. Det blev nog många, många berättelser om det här, och de gav äran åt Gud. Det var Gud som hade öppnat dörren. Trons dörr och in till tron. Och sen tillbringar man då några månader antagligen i Antiochia innan man sen kommer till nästa viktiga sak, som är apostlamötet i Jerusalem, som vi då kommer till om två veckor. Och här sätter vi då punkt för idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.